Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är fantastiskt liksom att vara hemma igen och det känns lite speciellt att spela här.
Klart att man har hoppats hela tiden och gått på det liksom, men nu när man står här så är det så jäkla ovärt.
Jag tycker inte vi har spelat speciellt bra i alla matcher fast vi har vunnit dem, men vi har vunnit dem och det är det går ut på.
Välkommen till det sjunde avsnittet av Sydsvenskans Redhawks-podd. Idag kan det bli ett något kortare avsnitt, men ack så kärnfullt. Jag, Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson ska försöka analysera Redhawks nuvarande situation. För efter covid-uppehållet har Redhawks åkt på en förlust och tagit en seger. I torsdags så åkte man på en tung förlust mot Färjestad med 5-1. Men i lördags var det gladare toner och målförverkeri i Växjö när det blev seger med 7-4. Kent, är den nya tränaren Thomas Kollar på väg att vända skutan?
Ja, det återstår att säga, men man kan väl säga så mycket som att det finns ju vissa saker som absolut blivit bättre. Jag tänker på attacken mot mål, intensiteten. Det känns som lite mer jävla namma, rakare spel. Och sen är det ingen i hemlighet att driva på isträningar under Joakim Fagervall inte var detsamma som Peter Anderssons tid. Och det har jag hört från rätt så många håll, både från inifrån klubben och lite utanför. Men, och det är något jag tror att Kolla direkt har försökt att rätta till. Att få upp drivet på träning och helt enkelt ha bättre isträning. För jag tror de är ju lika när det gäller fysdelen och barmatchträning, så är det ju ingen skillnad, för det är ju fortfarande Fredrik Sjögren som är kvar som fystränare. Men högre tempo på isträningar tror jag absolut är något som Thomas Kohler har försökt att skruva på.
Om vi bara betar av lördagsmatchen lite snabbt, hur viktigt var det för Redhawks att för att ta den första segern för året?
Jag tror det var extremt viktigt. Jag pratade lite med Carl Persson efteråt och han var ju då, som han sa, sjukt imponerad över att de kunde göra 7 mål. Men de fick ju lite, alltså fick ju också lite oväntade målgörare, typ Erik Engstrand satte dit en, Lance Boman satte dit en, han hade inte gjort mål sedan november. Och jag tror att de behöver det här lilla flytet också för att kunna klättra och få komma upp på stabilare mark helt enkelt.
Seger i all ära, men defensiven, 9 insläppta på de 2 senaste matcherna.
Ja, det är ju förstås liksom alldeles för mycket. Man minns ju tillbaka när både på Björn Hellqvist och Peter Anderssons tid när de pratade om 2 insläppta i snitt. Det var där de skulle ligga. Och sen, det måste ju täppas tillbaka, men man måste ändå vara ärlig, tror jag, säga att de fick ju matchen lite dit de ville mot Växjö. Liksom 1-0 tidigt, sen fick de ett matchstraff efter tackling på Emil Sydgård kort därefter. Och då gör de 2 mål under den 5 minuters utvisningen. Men på det stora hela tror jag, ja, jag har svårt att säga att de ska vinna såna här Villa Western hockeymatcher. Och ja, man kan ju bevisa vad som helst med statistik och räddningsprocent, att räddningsprocent inte skulle betyda något för målvakter, att det är prestationerna som betyder något. Men Daniel Marmelnil har en räddningsprocent på 89 och Oskar Alsenfeldt på 87,3, och det är ju 16 respektive 18 plats i SHLs målvaktsliga. Ja, det försvarsspelet handlar ju inte bara om målvaktsspelet, utan det hänger ihop. Men det kan ju inte bara handla om dåligt försvarsspel att man visar upp sådana siffror. Men ändå tycker jag att Alsenfeldt, det är honom man ska matcha stenhårt. Han har kapaciteten och i form så är han absolut en av de bästa målvakterna i serien. Och jag tyckte ändå att han kände som att när Växjö pressade lite med slutet, han kom upp med flera bra räddningar. Så jag tror att om jag hade fått leka huvudcoach hade jag nu kört Alsenfeldt så mycket han orkar helt enkelt.
Och det får du ju faktiskt i denna podden.
Absolut, hela vägen. Så att ja, Alsenfelt all the way.
Och i defensiven så har ju forwarden Kalle Östman klivit ner som back. Och han har ju gjort det riktigt bra.
Tycker jag. Jag tror han hade 13 minuter speltid senast. Och han... Iban är så skridskoskicklig. Så han är ju en av de bästa skridskoåkarna bland forwards. Och ja, då kompenserar han ju rätt mycket med sin rörlighet. Och han är ju för mycket puck i sin backroll som gammal center. Så tror jag han trivs med det också. Jag tror han trivs med att spela. Det är nästan så att han har sett bättre ut som back än som forward. Även om han har fått hoppa runt väldigt mycket som forward och knappast känt någon trygghet. Han har ju varit på läktaren i ganska många matcher också. Så att så det var rätt smart. Det går ju om i alla fall skridskor starka centra till backar. Det har man ju sett förut.
Ja, precis. Jag rotar långt bak i minnesbanken nu med Fredrik Eriksson. Gjorde väl det?
Absolut. Han var väl i och för sig ytterforward, men han var ju... Han gick väl från att vara den framträdande spelaren i Färjestad tog SM-guld till att spela allsvensk hockey med Malmö då. Och var väl, tror han har spelat forward första säsongen i Malmö. Jag låter det vara osagt. Och sen blev han omskrivet tillbaka och han fick ju en väldigt bra karriär efter det, framförallt i var väl en sväng i Frölunda, men framförallt i Tyskland där han hade många väldigt, väldigt bra år med starka poängskörder.
I torsdags så följer Redhawks som sagt tungt med Färjestad med 5-1 i arenan. Efteråt så sa lagkaptenen Carl Söderberg i C-more, citat, jag älskar sättet som vi spelade på, citat, slut. Kent, ska en lagkapten uttala sig så efter en sån tung förlust?
Nej, jag tycker det är tveksamt. Jag tycker det sänder ut fel signaler utåt sett. Att det måste upplevas närmast som provocerande bland supporterna. Visst var det en match där Redhawks skapade mycket och hade klen utdelning, men man får inte glömma att Färjestad brände flera öppna läge. Sen tror jag att Söderbergs språkbruk var kanske mest avsett för att sända ett budskap internt. Jag vet ju, jag pratade med honom flera gånger om detta under hösten i alla fall, att han vill spela offensivt, för han tror att det är den vägen man vinner på i SHL. Och att det är vägen framåt. Jag tycker det är en fin tanke, men jag har sällan träffat på en idrottsutövare som har ett liknande självförtroende. Sedan kan man ju fråga sig om Redhawks har den offensiva spetsen och skickligheten att vända på det här och spela offensiv hårt. Ja, jag vet inte, jag tror inte riktigt på det. Jag tror man får hålla ihop det bättre över hela banan. Om man bara tittar på poängligan, om man lyser liksom att, visst, att det krävs spelare som producerar, så leder ju Söderberg den interna poängligan med på 32 plats totalt i SHLs poängliga. Jag tycker det säger en hel del.
Ja, precis. Jag såg någon fråga till podden på sociala medier. Ska Redhawks spela lite tråkigare och köra mer på kontringar?
Jag tycker absolut att man måste göra. Man måste täta till i egen zon. Även om de själva tycker att de har ett bra försvarsspel. Så det är ju trots allt målen som görs framåt och de som släpps in bak och som räknas. Det är ju klassiskt. Alltså, menar, står det 1-5 på tavlan så tycker jag att då kan man inte prata om att man har ett bra försvarsspel. Utan det är ju trots allt... Jag tror inte man har råd som bottenlag att spela någon tuta och köra hockey. Visst, i vissa matcher kan det säkert funka. Visst, och du behöver göra oftast mer än 2-3 mål för att vinna. Ja, nej, jag tror att de måste fortfarande tänka på att det ska vara god defensiv över hela banan, så att säga.
Sätta spelet bakifrån, helt enkelt.
Ja, men som nästan alla vinnande lag byggs på det sättet. Bra målvaktsspel, bra försvarsspel och giftighet framåt.
Sanningen är ju den också att om man har en tät defensiv behöver man inte göra lika många mål framåt heller.
Nej, och du får ju oftast lite de här... Nu kanske Växjö är ett dåligt exempel, men vi kan ta Färjestad. De låg ju liksom och lurade lite och täppte till lite mittzon och fick lite turnovers, lite kontringar, gratismål. Och det är den typen av... den kvoten av mål som Malmö måste få absolut mer av. Det. Visst, de får ibland väldigt tryck på motståndarkassen, men det är ju oftast många skott som kommer långt utifrån. Och ibland blir det farligt och ibland inte. Men fortfarande gäller det att skapa de här klara målchanser. Det tror man gör lättast genom att täppa till i mittzonen och gå lite på motståndarnas misstag.
Och apropå Carl Söderberg, mot Växjö så fortsatte han att matchas med Carl Persson och Lance Boma. Har Redhawks äntligen hittat sin första kedja?
Ja, de har ju prövat i stort sett alla spelare bredvid Söderberg och även Persson förut och Boma väldigt mycket i omgångar. Och jag tycker att Persson är väl en av de som man känner av att tagit kliv under den här säsongen. Man vet att det finns fartskott och storlek. Däremot har ju Lance Boma varit en besvikelse på det stora hela, men jag upplever honom som väldigt laglojal. Men han, alltså det är en spelare som är rätt så begränsad i sig själv. Men måste spela med stor frenesi för att vara effektiv. Och det här måste det finnas absolut flera procentenheter att plocka ut ur honom. Men samtidigt, spelar man med Söderberg måste man kunna läsa av honom utan puck. Ja, då kan han dyka upp lite var som spisen. Med puck är han lite mer försägbar. Men en av hans Söderbergs styrkor är att han ofta tar puck mot kassen. Och det måste man kunna utnyttja. Och på något sätt känna att nu kommer pucken, eller här kommer bli retur, eller kommer att bli vanliga traditionella passningar framför kassen. Och det måste man kunna hugga på. Men när det gäller just det här med kedjeformationerna så tycker jag ändå att Kola har fått till en, vad ska man säga, en kvalitetsmässigt bättre rangordning med placering i kedjorna. Att man ser liksom en tydligare, vad man ska säga, en pyramid med spets och lite bredare bas. Det har han gjort bra.
Nu ska man inte dra för stora växlar av en match.
Nej, absolut inte.
Det kändes i lördags ändå som att Marcus Sylvegård är tillbaka lite på den vägen som han var innan han blev skadad.
Absolut, jag tror det också lite nytt för honom att kunna växa in. Liksom börja i en fjärde kedja, börja om där kanske mest det jobbet för mig det absolut viktiga. Sen bygga där, för sen kommer det poängen. För han har ju, hur man än vänder och vrider på det, så har han ju ändå lite sådär avslutarinstinkt och ett bra skott. Och den pucken han satte senast var väl direkt efter en teklingsvinst från Kristoffer Forsberg, om jag minns rätt. Och han har ju ändå kapaciteten till att komma upp på en 10-12 mål. Och jag vet inte vad han har gjort, 6-7 och sånt nu. 7 är det nog. Jag tror det är bra för honom att känna att han får, att det hårda jobbet behöver han premiera först och sen kan han bygga vidare därifrån och sen poängen kommer kanske därefter. För han är ju trots att rätt avig spelare, kan vara lite svårlös, men kan göra det oväntat.
Tyngre för Redhawks i lördag sa ju att Emil Sylvegård blev skadad efter en knätackling rätt tidigt in i matchen. Kent, har du någon prognos för hur det ser ut för Emil när han kan vara tillbaka?
Nej, jag pratade lite med Patrik Sylvegård igår och då trodde han på 3-4 veckor. Han jämförde skalan med den som Marcus hade tidigare. Och då var det väl så att Marcus skalade sig på träning när han spelare fick ett felskär och gled in. Marcus själv var stillastående och väntade på en övning som skulle sätta fart. Så då kom en spelare bara pangade in i honom bakifrån. Ett misstag, liksom en olyckskändelse naturligtvis. Så det, ja, Patrik Sylvegård trodde väl på 2-3-4 veckor, men sa ju samtidigt att Emil har ett bra ledkött så att säga. Och han försökte verkligen liksom komma tillbaka med benet vek sig då uppe i Växjö.
Vad betyder det att Emil Sylvegård inte kommer att vara med i de närmsta matcherna då i alla fall?
Nej, men det är väl, jag tror också lite som att spela med Söderberg, att det kräver viss sorts spelare som kan läsa av. Så jag tror det är ungefär likadant att spela med tvillingarna Westerholm. De är också roliga att se ibland och rätt så påhittiga, men de spelar en liten egen typ av hockey.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga, vad händer? Som han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Sombrski kan inte död, så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag tror Emil i det här fallet är ju bra, för han behöver inte har puts så mycket. Han går på kassen, försöker läsa av. De vet att passningarna kommer om man håller sig i triangeln framför målet, så att säga, mellan tecklingscirklarna och målet, om man tänkte det som en triangel. Och där har ju Sylvegård till och från varit ganska bra, så jag tror han är den som är bäst lämpad för att spela med bröderna Westholm. Och där kan det ju bli ett avbräck. Sen behöver man hans tyngd och allt det här också kanske.
Vem hade du petat in mellan bröderna Westholm nu då?
Ja, jag tycker det är rätt så svårt så här på rak arm vem man hade testat. Jag har ju prövat någon med lite tyngd och kraft. Nu fick ju William för Barnekoff chansen. Möjligtvis man han kanske få chansen igen. Men jag hade nog gått på, när Magnus Pärjärv kommer tillbaka efter sin skala, så tror jag att han kan vara ett, han har både kroppen och han har i form, så har han ju definitivt skridskåkling också. Så att han ska väl eventuellt tillbaka, kanske inte nu till helgen tror jag, men det var bland annat 17 om ett Färjestad och något i den stilen. Då har jag nog gått på honom.
Enligt Expressen så är Anton Olsson aktuell för Skellefteå och Malmöfostrade Kim Rosdahl är aktuell för Rögle. Två spelare som Redhawks nog väldigt gärna hade sett i truppen nästa säsong. Kent, varför väljer de inte Redhawks?
Jag tror det. Alltså det är ju så att hockey är en färskvara. Har man varit i bottenstrid två år i rad så minskar attraktionskraften kraftigt. Spelare tänker här och nu, och det finns en osäkerhet kring Redhawks för att spela laget nästa säsong. Är det SHL eller vi kan inte utesluta allsvenskan? Och det finns frågetecken kring det som populärt kallas för den dagliga verksamheten, alltså träningen bedrivs. Och inte minst vem som tränar laget nästa säsong. Anton Olsson var 19 år då efter Nashville. Det är klart att han vill liksom maximera sin tid i Sverige innan han sticker över Atlanten. Och det är så att Nashville har sin säkert åsikter, agenterna har åsikter, och då uppfattar man Skellefteå som ett säkrare kort för en talang till att ta liksom det här sista steget till att bli NHL-mässig. Klart det är ju bittert för Redhawks, men så ser verkligheten ut tror jag. Och när det gäller Kim Rosdahl så har jag hört på omväg att han nobbade Redhawks för ett par veckor sedan. Jag vet inte om det stämmer. Men jag tror att det är en spelare som klubben, när jag pratade med folk i klubben i höstas, var de tämligen säkra på att han ska återvända. Sen får man inte glömma att Rosdahl själv har gjort, jag tycker han har gjort en fantastisk resa. Han var fjärdelina många år i Malmö och har återförenats med forna tränare Hellqvist i Modo då. Gjorde Rosdahl en kort sväng där och sen med Filander i Oskarshamn. Det visar ju också på Filanders och Hellqvists storhet att de har sett andra kvaliteter i Rosdahl, men framförallt är det ju Rosa själv som gjort den här resan. All heder åt honom. Han har ju ändå trots allt gått från att vara en, vad ska man säga, en brunkare i fjärde kedjan till att vara en, ska jag inte säga, kanske ledande SHL-spelare, men ändå en av de bästa i ett överraskningsslag som Oskarshamn. Jag tycker ändå att på något sätt att det visar, om det nu stämmer med Rögle som det säkert gör, så är det fler som identifierat hans storhet som spelar. Och det är all heder som sagt åt honom.
Tror du att det kan bli några nyförvärv till Redhawks denna säsongen då? Med tanke på att KHL, som jag förstått det nu, ska gå rakt på slutspel efter OS?
Absolut, det ska de väl. Och de är väl liksom ute efter, vad jag förstått, efter De som går till slutspel, de tittar på vinstprocenten eftersom de har spelat i olika antal matcher, och sen sorterar de ut slutspelslagen därifrån. Så det kommer ju vara väldigt många bra spelare som blir lediga, men samtidigt kommer det kosta en slant, tror jag. Och jag tror, ja, jag har ju snackat som sagt med Södergård igår och jag pratade med honom tidigare om detta, och jag tror att de är, eftersom lagkemin har känts ganska skör, så tror jag att de absolut inte vill ha in något som kan störa den, eftersom de tycker att de har fått ihop gruppen på bättre sätt nu när Kolla har blivit huvudtränare. Så jag tror det ska dyka upp något exceptionellt. Vi har pratat om det här tidigare, men under sommaren och tidigt på hösten så hade de en väldigt klar plan att de står in en högerskytt som kunde hänga dit kassarna, så att säga. Och de fick ju inte, har aldrig fått in den här liksom prototypen för det som de tänkte då. Det var ju planen som de absolut skulle följa som de då. Men sen dök det upp med Deschenaux blev ledig, så tog de honom istället. Och sen kom ju Magnus Perjärvi och Händemark ju vände hemåt. Och sen la de planerna åt sidan. Men skulle dyka upp den typiska spelaren, målgöraren, högerskytten, då kanske de slår till. Sen vet man ju inte om det behövs en back, och då kommer ju säkert att på något sätt måste man kanske ha en namngiven tredje målvakt också.
Vi är inne på back. Rickard Olsén har ju varit inlånad från Kristianstad, men där verkar det inte bli någon fortsättning den här säsongen i alla fall.
Nej, inte enligt vad Sylvegård Patrik sa igår. Och att Kristianstad är ju trots allt rätt så högt upp i hockeyallsvenskan, och kommer ju spela någon form av slutspelshockey, och de vill säkert ha honom kvar. Men det verkar som att Olsén är aktuell för nästa säsong. Det är väl en late bloomer, 26 år, men har ju rätt många kvaliteter och finns kristjockning och sånt. Sen behöver man kanske städa bort en del grejer i egen zon, men det känns ändå som en spelare som inte, jag förmodar, inte är överdrivet dyr. Och det är ju så också, vi kan bara titta på den truppen, om de nu tappar dem, om vi nu förutsätter att det är SHL som gäller nästa säsong, så tappar de förmodligen då Anton Olsson, som säkert inte är dyr. Och ja, då tänker de säkert att vi behöver in en spelare som kostar som en fjärde, femte, sjätte back för att råd med dyra spelare. Så ja, vi får ju se också vad som händer lite, hur de gör med Joakim Ryan, om han vill stanna och om de tycker att han är tillräckligt bra i förhållande till en förmodad väldigt hög lön. Så att det är ju väldigt mycket pusslan, men de kommer ju, så länge de inte har klarat kontraktet, så kommer de ju tappa tid i när liksom fossila season börjar ju redan nu. Redan nu börjar ju klubbarna förlänga och titta på nästa säsong och sånt, eller ja, sen någon månad tillbaka säkert. Så att, och där kommer ju Redox tappa tid om de inte liksom får till en jättesport väldigt snabbt.
Så hur stor nackdel är det egentligen att ligga långt ner i tabellen, inte bara rent sportsligt utan inför de kommande säsongerna?
Jag tror det är jättestor nackdel. Jag tror du tappar hur mycket som helst. Att inte man kan säga att vi kommer spela i SHL nästa säsong, för det kan man ju inte. Skulle man hamna kval så är ju, ja, det är ju den på 50% direkt. Att man åker ur. Och finns det några fördelar att åka ur? Nej, inte många. Ja, det är klart att du kan bygga om upp en helt ny trupp, för alla SHL-kontrakt upphör samma ögonblick som du blir ett allsvenskt lag. Och det gör ju att du kan bygga en helt ny trupp. Men att, och sen, visst, gör du det väldigt bra så är du ju garanterad att du möter ett allsvenskt lag som HV71 toppar ju allsvenskan nu. Och kommer ju förmodligen hamna i den här allsvenska finalen mot ett annat lag från samma serie, så att säga. Så att, nej, det finns inte många fördelar att åka ur. Men det är väl en lilla i så fall att man kan bygga om helt och hållet i så fall.
Men det är nästan en klen tröst bara.
Det är bara en klen tröst, för att det kommer bli hyggligt svårt att ta sig tillbaka. Man kommer ju tappa marknadsandelar när det gäller sponsorer och sånt också. Sen finns det alltid det som tänker så, och nu ska jag vara med på återtåget. Men vi har ju sett det förut när man har åkt ur, hur svårt man har haft att ta sig tillbaka. Ja, men i mitten av 00-talet åkte man ur och tog sig tillbaka direkt för att sen trillade ur igen och sen inte komma tillbaka från 2015. Så att nej, jag tror att det gäller nog att verkligen hänga kvar. Men sen måste man ju tänka nytt oavsett inför nästa säsong. Du har ju massa frågetecken, inte minst som vi var inne på tidigare med tränarstaben. Och jag tycker laget ser rätt så tungt och trögt ut på forwardsidan. Hur många skridskoåkare har de i laget som man kan säga liksom är klart över SHL-genomsnitt? Det är inte många på forwardsidan. Vad kan man säga? Olofsson kanske. Olofsson och Forsberg definitivt. Pär är i form. Ja. Östman. Ja. Sen har du rätt så bra rörlighet på backsidan. Det måste vi säga. Både i alla fall Lassen och Ryan. Lerby inte minst. Och även Moldén och Anton Olsson är ju rätt rörliga backar. Men när SHL idag handlar ju väldigt mycket om rörlighet och fart. Och där måste ju, tror jag, Redhawks inför nästa säsong tänka lite annorlunda. Det tror jag. Oavsett vilket serie man spelar i.
På onsdag försvinner publikrestriktionerna och arenan kan återfyllas. Blir det hallabaloo i arenan på fredag, Kent?
Nej, det har jag svårt att säga. Men jag tror att det kommer att locka säkert en del som är väldigt sugna på att komma ut igen. Men ja, får de en publiksiffra på 6000 någonting med i alla fall 5234 inne i hallen. För de redovisar ju sålda biljetter så att säga. Så det är inte alltid, det stämmer ju inte alltid, eller långt från alltid, att de som passerar de biljettsnurrarna så att säga är lika många som de som kommer in. Ja, ni förstår vad jag menar. Att det hänger inte ihop med sålda biljetter och de som verkligen är inne i hallen så att säga. Så att, men jag tror att många har ju säkert längtat, men samtidigt så är vad som också talar emot är ju resultaten naturligtvis. Det har inte varit överdrivet kul att gå och kolla på Redhawks eller kolla på tv på sistone. För jag menar, hur det än ser ut på isen så vill ju, jag tror inte minst Malmö-supportrar vill se ett vinnande lag. Och det har de inte fått se så ofta. Och ibland kanske ett lag som har varit bra i 12 minuter och en period och sen varit liksom allsvensk klass i typ 8 minuter och sen en hel period igen med låg SHL-klass och sen blixtrar man till igen. Det var väldigt ojämnt i matcherna, tycker jag i alla fall.
Men det ska ju oavsett hur det går bli kul att ha tillbaka så mycket folk som möjligt i alla fall och bortasupportare i arenan förhoppningsvis.
Absolut, man hade hockey utan publik är ju som kaffe utan grädde, hör typ så. Men i alla fall så är det ju, produkten blir ju 20-30-40% sämre direkt, tycker jag. Men jag ser rätt mycket fotboll också. Man har ju sett de matcherna. Man tittar på Premier League nu liksom, med fullsatta läktare. Det har ju varit under stort sett under hela pandemin. Det har ju varit en annan upplevelse än sig Bundesliga exempelvis, med rätt så massiva restriktioner.
Och när vi ändå är inne i OS-bubblan nu, Kent, så måste jag ju passa på att fråga, hur går det med OS-tittandet?
Så jag ser ganska mycket. Jag ser faktiskt Kina mot Sverige hockey nu på damsidan då förstås om en liten stund. Det är typ en dryg halvtimme dit. Jag såg rätt mycket på förmiddagen och sånt, men jag är inte... Jag tycker att det är, alltså skidor och sånt, det är inget som intresserar mig i vanliga fall. Det är ju bara liksom OS och sånt jag tycker det är roligt. Men även med att uppvuxen med att säga typ alla Ingmar Stenmarks världscuptävlingar. Så är det så. Och själv då, tittar du?
Ja, men det är på i bakgrunden. Jag gillar ju skidor. Skidskytt, det är ju spännande. Det kan ju gå från upp och ner och höger och vänster liksom.
Absolut.
Med det så avrundar vi det sjunde avsnittet av Sydsvenskans Redhawks-podd med mig Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson. Tills vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
Ha det bra. Hej.
Ansvarig utgivare för Redhawks-podden är Jonas Kanje.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.